Hej och välkomna allihopa till Eldenbrink Raka Puckar. Jag heter Anton Bjurvand och idag har jag med mig på länk
Björn Lager.
Yes, vår kära vän Henrik Kavryd, som ni som lyssnar ofta vet har ett superkast immunförsvar. Vi brukar skämta om det, men jag tänker att han borde snart göra någon slags undersökning och kolla upp om det faktiskt är någonting. Men han kan tyvärr inte vara med oss idag. Han är sjuk och behövde vila. Så vi ska försöka riva av lite hockey istället. Och vi tänkte börja med att prata om någonting som faktiskt, ja, det blir lite utomhushockey, lite viktning idag. Eftersom att det har varit Stadium Series där ditt lag har spelat bland annat. Men jag tänkte börja med att prata om att det vad du har för åsikter om att Chicago får sitt femte Winter Classic och den andra mot St. Louis Blues när det finns typ 16 lag som inte har fått någon Winter Classic än.
Ja, alltså jag förstår på ett sätt, för det blir bättre tittarsiffror när man tar de här stora. Men de borde ju döpa om det till Original Six Classic, Winter Classic eller något sådär. Och då hade det kunnat varit, det är liksom temat, det ska finnas ett Original Six-lag och ett annat lag. Men
ja,
det finns ju de här Stadium Series och sånt. Så att,
ja, och kanadensarna har ju den här Heritage Classic som är...
Ja. Så att jag förstår PR:en bakom det och att man vill ha så mycket tittarsiffror som möjligt, och då tar man de största och mest igenkännbara lagen liksom. Men jag kan hålla med att det är lite tråkigt.
Ja,
även om
alltså...
vi hade nog inte velat se Florida Arizona i Winter Classic. Det hade ju varit en rating mardröm.
Nej. Och just nu är ju Bedard en av de mest lysande stjärnorna, alltså hur de promotar honom. Så att det är väl också en anledning. Det är lite tidigt tycker jag. Jag menar, om ett par år när de kunde varit bättre lag kanske. Men ja, det är inte riktigt så de tänker. Men
då skulle de ha kört Chicago mot Pittsburgh istället. Så hade man kört liksom Crosby versus Bedard som en liksom överlämning på något sätt.
Ja.
Det hade varit en bättre story istället för Blues som är lite halv på dekis, kan jag tycka.
Ja. Men i alla fall, vi kan ju gå vidare då till den Stadium Series som har varit på MetLife Arena i New Jersey. Där New Jersey mötte Philly för 2 dagar sedan och sen i natt så mötte New York-lagen varandra, Rangers mot Islanders. Och jag såg faktiskt Rangers-Islanders-matchen och riktigt bra drag i den fighten. Rangers... blev lite överrumplade men lyckades kämpa tillbaka med hjälp av lite powerplays. Fast samtidigt powerplays där de plockade ut målvakten vid 2 tillfällen. Så det var ju liksom inte så här självklart att de skulle komma i kapp. Så jag tror att de, det var typ mindre än 10 minuter kvar när, och då låg de fortfarande under med 3 puckar. Liksom. Så att det var ett jävla fightande innan de till slut faktiskt avgjorde.
Ja, nej men kul, och det verkar som att de har varit ganska nöjda med isen och sånt. Ibland brukar det vara problem med utomhusmatcher, men det har ju varit ganska kallt i New York, så att då är det bra.
Ja, jag det hade bara varit några plusgrader. Hur såg du någonting av New Jersey Flyers?
Ja, lite. Devils rivstartade och gjorde ju mål efter en halv minut och drog ifrån lite. Sen så tog ju Philly över helt och hållet, och det var ju Nick Dås som höll dem kvar. Han slog ju rekord för räddningar i utomhusmatcher med 45. Och det kändes som en sån här match där, ja, Devils lyckades göra mål på sina chanser och Flyers kom inte riktigt igenom hela vägen. Liksom. Så att, det var ju kul, men seger viktigt för Devils också, så att de hänger kvar vid hoppet om slutspel.
Ja. Ja, men jag tyckte det var kul också att det kändes som att båda lagen tog den här Stadium Series på mer allvar än vad andra gjort tidigare, eller alltså på mer allvar som i att de ansträngde sig. Devils kom ju dit i Sopranos outfit och Flyers kom in springande till alla utklädda till Rocky liksom sådär, så det var alltså de gjorde en grej av det på något sätt. Det var roligt,
ja.
De liksom var en bra inramning. Jag tycker att det var smart att köra back-to-back matcher på samma arena så att det blev liksom ännu lite mer event kring det liksom.
Ja.
Sådär. Så att, det var roligt faktiskt. Sen måste jag faktiskt säga att en grej som jag blev riktigt förtjust i, framförallt för jag såg ju mer av Islanders Rangers matchen, var att de körde sådana här trådkameror över isen som kunde flyga, och inte bara på repriser utan de körde även under spel, så körde de upp så att man fick istället för kortsida till kortsida så körde de, liksom kameran hängde bra bit över isen förstås, men ändå lägre än man brukar göra. Och sen så att man såg bara ena målet helt enkelt. Så att man fick det liksom, ja vad säger jag, kortsida till kortsida istället för långsida till långsida. Och det var riktigt snyggt och det var coolt, för då får man fick en helt annan blick på uppställningen. Normalt ser man ju det i repris i slow motion, men att få se det i live-hastighet var jävligt coolt faktiskt. Så att jag
Ja,
tycker
det
att
blir
de ska.
mer. Ja, man får ju liksom känslan av matchen på ett annat sätt när man
Ja.
har den typen av vinklar. Ja.
Jag tycker att de ska leka mer med sånt faktiskt. Nu när drones och sådana saker blir bättre och sådär så borde de kunna ha mer sådana, lite mer avancerade kameravinklar. Det behöver inte bli plojigt, men mer så man kommer närmare isen tycker jag är coolt.
Ja, problemet inomhus är att man har den där jävla jumbotronen på
Ja,
gott och
just
ont
det.
som sitter i vägen. Det finns ju inte på MetLife liksom.
Just det, det är
På
därför
samma
de kan
sätt.
köra utomhus. Ja, smart. Bra att du är med, Björn.
Ja, och sen så har de ju den, det är väl typ mer eller mindre ett krav på NFL-arenan att de har den här typen av vinklar och sånt också. Så att,
Just det. Det var någon som sa det att den där arenan byggdes för 14 år sedan och det har varit två utomhusmatcher men inte en enda slutspelsmatch i amerikansk fotboll.
Ja.
Så att de är lite bittra på New Jersey Jets eller New York Jets som de egentligen heter.
Ja.
Sen så vill jag bara lägga till en liten grej som jag läste om och det som jag tycker är kul, det är inte så jävla mycket att snacka om egentligen, men Islanders har gått in för att stötta Special Olympics och ett specifikt kälkhockeylag som heter Long Island Rough Riders samt ett ungdomslag för ungdomar som har funktionsvariationer helt enkelt som heter Long Island Blues. Och att Islanders har gått in med och sagt att så här, vi kommer ge pengar kontinuerligt till de här lagen men även ge dem istid både på arenan och i deras träningsarena. Och det tycker jag är coolt att man gör mer sånt, att NHL gör sånt, att det är liksom, ja, jag gillar det.
Ja, jag tycker också att det är jättebra att de breddar och inte bara tänker på sig själva utan man tänker på det utanför och att man kan utnyttja varumärket till positiva saker. Så att jag tycker det är en jättebra och kul initiativ.
Ja, jag håller med. Vi kan bara nämna lite snabbt faktiskt idag, när vi hänger kvar vid New Jersey, de får sin Global Series nästa år. De ska möta Buffalo, starta säsongen nästa år i Prag, två matcher. Känns ju som en trevlig liten oktoberresa.
Ja, nej, man blir väldigt sugen kan jag säga.
Ja.
Vi har ju varit i Prag tidigare, även hela Äldrebrink-gänget med en bonus lintott som inte tycker om hockey. Och
Ja.
Prag är trevligt och NHL-hockey är ju trevligt och Devils-hockey är ju den trevligaste NHL-hockeyn. Så att ja,
Ja.
det här får vi hitta en plan.
Vi får hitta en plan. Det roligt
Ja.
är ju att en av alltså Tjeckiens största eller den största spelaren från Tjeckien, Jaromír Jágr, fick ju en hyllning idag. I natt var det väl, tror jag. Där Pittsburgh hängde upp hans tröja i taket, nummer 68, är numera officiellt pensionerad. Och det var en riktigt bra ceremoni och jag har sett ganska mycket runt omkring. Jag tyckte att de gjorde det riktigt, riktigt bra faktiskt. De lyckades hylla Jäger, de hade väldigt roligt. Han höll ett väldigt roligt tal där han bland annat berättade att hans nuvarande flickvän inte kommer ihåg för hon var så ung när han spelade i Pittsburgh. Det tyckte jag var roligt. Och att han också kommentaren säger, det är lugnt, jag har berättat alla historierna för henne, ungefär som att ni behöver inte vara oroliga. Ungefär som att, ja, det var, tyckte jag var kul. Men också att det var en massa andra där, alltså folk, det kändes som att de verkligen slöt upp. Man fattade hur stor han är i Pittsburgh.
Absolut. Och det är skönt att för han har ju varit utbuad under många, många år efter att när var det han försvann? Var det, ja, 2005 där i krokarna som han
Ja.
försvann? Och sen när han kom tillbaka och valde Flyers istället för Pittsburgh, det var ju inte heller en uppskattad. Det var väl 10 eller 11 som han gjorde det. Så att han har ju varit ganska bespottad. Så det var ju, han hade en liten buffertzon, men han var ju jättestor. Han var ju en av de stora anledningarna, kanske inte den största, att de vann de där två gångerna i början av 90-talet.
Ja, absolut. Det var ju på han och Lemieux ryggar som de bar dem där. Men jag tycker ju att det liksom är Det är ju roligt också, för han blev ju lite mer av en vandringspokal senare i karriären, om man säger så. Vad är han, åtta klubbar eller något sånt där? Washington, han kom tillbaka till Washington och sen Rangers och sen Philadelphia. Så att det var ju rivaler hur som helst. Men sen lirade han alltså i Dallas, Boston, Devils och Florida och faktiskt en säsong i Calgary. Det glömmer jag. Jag glömmer bort att han var i Calgary också. Så att jag tror att det tog nu udden av Pittsburgh-hatet, att han liksom, ja, dels tid såklart, men också att han blev ju egentligen inte så stor i något annat lag liksom som han var i Pittsburgh. Så att,
Ja, och jag kommer ihåg när han spelade i Devils, han var ju bästa spelaren i Devils, även om han var närmare, han var ju väldigt gammal, men han var ju fortfarande bäst liksom.
ja.
Och att han ändå lirar nu fortfarande, men han hade väl hoppat över någon match nu för att bli hyllad, sen kommer han tillbaka och fortsätter att spela i,
Ja.
visst är det Kladno han kör i,
Ja,
det är ju ganska
precis.
häftigt.
Som han också äger, vilket är roligt. Men alltså det är 10 år sedan han lirade i Devils. 14-15 var hans senaste, sista säsongen i Devils. Och sen gjorde han 4 år till igen väl efter det. Det är helt
Ja,
sjukt
nej,
egentligen.
imponerande.
Ja.
Imponerande alltså.
Ja. Så har han ju näst flest poäng av alla genom tiderna också, efter Gretzky. Så att, ja. Vi kan väl gå vidare och prata lite om lite mer kontrovers. För de här grejerna som vi har pratat om nu har ju bara varit hyllningar och glädje och sådana saker. Men vi kan väl börja med Morgan Riley och den lilla fadäsen. Och för er som inte hängde med förra veckan så i Ottawas Ridley Greig drog ett slagskott i öppen kasse när det var, ja, alltså, ja, Toronto hade dragit målvakten och Greig fick ett friläge och istället för att bara täppa in den så drog han ett slagskott och Morgan Riley, som då var den som var närmast i Toronto, åkte över och crosscheckade honom i huvudet direkt efteråt och fick 5 matchers avstängning. Och ja.
Jag vet inte vad kontroversen är egentligen. Jag tycker att det är helt rätt att de stänger av honom. Och 5 matcher är väl en typ rimligt om vi tänker på vad David Perron fick när han spontant crosscheckade fel spelare efter att lagkaptenen i Detroit, som jag tappade namnet på, hade blivit...
Larkin.
Ja, exakt. Han hade ju fått en propp och låg typ orörlig på isen. Så att det är ju inte en hockeyplay och enligt vissa är det en oskriven regel att man inte får skjuta slagskott i målet. För mig så det är väl bara en större risk att man missar om man skjuter ett slagskott, tänker jag. Eller så tycker han att hans slagskott är mer stabilt än handleden. Han gjorde mål.
Ja, alltså jag kan tycka att jag förstår det, så här. Jag kan tycka att Greig också inte, alltså han måste ju fatta att det kommer bli en reaktion. Sen tycker jag att Rileys reaktion är långt över gränsen. Alltså jag tycker inte att, jag tänker så här, vad man gör i det där läget är att man tar en mental check och sen så trycker man, proppar man honom lite extra hårt nästa gång man spelar eller är lite, gruffas med lite extra eller bara så här, ja men spelar ut Ottawa nästa gång och hånar tillbaka eller någonting liksom.
Eller är du arg så åker du fram, knuffar honom eller facewashar honom
Ja.
eller gör någonting och kallar
Ja.
han och hans familj för okvädheter, vilket de gör på planen i alla fall, men
Ja.
man crosscheckar inte någon i huvudet liksom.
Nej. Nej. Nej, jag tycker att det, jag håller med. Jag tycker inte att det är någon kontrovers. Men det är fascinerande hur många det är som ändå, som inte är Toronto-fans, som ändå är så här, ja, men det där är, det var kanske lite överdrivet, men det är ändå rätt att stå upp för laget och så här, det liksom, the empty net is something holy på något sätt, liksom typ. Och det var ju roligt för Henke Lundqvist sa det så här, det är lugnt, han gjorde mål, det är fine, jag hade inte blivit förbannad, typ. Det tyckte jag var lite kul att han ändå gick ut, som målvakt tog ut då, liksom så här. Så.
Ja, för då hade de ju släppt in ett mål och då hade han ju suttit på bänken liksom, så då hade ju han tagit ut målet. Då var det inte hans problem längre. Men
Ja.
nej, jag håller med. Jag tycker att det är överdrivet och sen så kan man gå ut och kalla honom för att prata med pressen och grina ut där istället. Och som
Ja.
sagt, gör någonting som inte är rent av farligt. Han hade ju kunnat göra sig ganska illa när man blir crosscheckad i huvudet liksom. Så att, ja, då ska man bli avstängd.
Agreed.
Non-hockey-play kan man kalla det där.
Precis. Och apropå non-hockey-play, vi måste ju prata om Jordan Binnington som blev utspelad av Luke Evangelista i andra perioden. Och när de i slutet av tredje så tyckte han se sin chans att ge igen. Så när Evangelista är på väg runt målet med typ 45 sekunder kvar så bara sätter, vad heter det, Binnington ut en liten buttending rakt upp i ansiktet på Evangelista. Väldigt tydligt och väldigt klart att han vet precis vad han håller på med. Det där är inte ett misstag liksom sådär. Och jag börjar känna att det börjar bli dags att säga att alltså Jordan Binnington, det kanske är dags att sluta spela NHL tycker jag. Oavsett hur duktig han är. Jag tycker det är synd. Jag tycker synd om Blues och jag tycker det är synd. Men jag tycker att han beter sig på ett sätt som är. Det är liksom, han lär sig ju aldrig. Det är verkligen.
Nej. Jag tycker den största skammen i det här ska ändå när NHL har som ger han 5 000 dollar i böter för att
Ja.
göra något sånt där som är verkligen inte en hockeyplay.
Nej, det är
Och
bara.
ja, vi har ju suttit där, man har ju suttit och väntat den här säsongen på när flippar Binnington och svaret är nu och ja, det kan ju gå ännu värre nästa gång liksom. Nu vet jag inte hur det gick för Evangelista,
Jag
men
tror att det gick nog ganska bra. Det var ju en ganska, alltså, det var en ganska, han blev inte farligt skadad och det var ju mer en markering än att det var speciellt hårt. Men det spelar egentligen ingen roll, för det handlar ju, jag tycker att det är superuppenbart att Evangelista lurade upp honom på läktaren tidigare. De har säkert körpat med varandra hela matchen, men det är liksom, ja. Jag tycker det är tråkigt. Så
Ja.
att.
Nej, den där, vi gav väl honom tid hos någon psykolog som kan arbeta igenom sina problem. Han kanske måste dubbla
Ökad.
dosen där så att det inte händer något mer.
Precis.
Ja.
Ja, vi kan prata roliga, lite mer roligt igen. Sean Couturier blir Philadelphia Flyers 20:e kapten. Värt att nämna eftersom att Giroux har rekordet där. Han var kapten i 10 år. Och Flyers har inte haft så här långtgående kaptener faktiskt. Det är bara, jag tror att Bobby Clark innan Giroux, då var det typ halva tiden, typ 5 år eller någonting sånt där. Så att kul för Couturier, för han har ändå varit där väldigt länge.
Ja, och helt rätt. Alltså tvåvägsspelare som sätter laget framför jaget. Så att välförtjänt.
Yes.
Och hoppas att Couture kan hålla sig liksom hel och frisk nu. För han har ju haft problem med skador på sista tiden. Så att han kan inte, de inte behöver ha en kapten som sitter uppe på pressläktaren skadad hela tiden.
Ja. Och sen Scott Laughton som har varit asskapten tidigare och Travis Konecny blev assisterande för första gången. Det var kul för honom. Jag noterade också att det finns en svensk som har varit kapten i Flyers. Har du en gissning?
Ja, jag har faktiskt koll på det här, även om jag inte tycker att det var riktigt rätt.
Nej.
Att Foppa har ju varit kapten och han var
Ja.
ju bara där en jättekort period. Och det kändes ju lite, ja men här har vi en fixstjärna som kommer in och vi har ingenting annat. Nu, det låter elakt att säga så, men för mig så behöver man liksom vara i klubben ett tag innan man ska bli utnämnd till kapten.
Ja, men jag tror också att när de fick Foppa så köpte de sig lite ledarskap på något sätt i
Ja.
hans erfarenhet och då var det väl så här, men han ska väl ha C också. Sen var det ju inte tänkt att han skulle ha så kort karriär i Flyers tror jag, för att det var ju, han blev ju mer och mer skadad där. Men ja, jag håller med. Jag blev också förvånad att det var Foppa. Det var därför jag kände att jag ville nämna det, för det känns ju som att det finns andra svenskar som har spelat där. Jag tänkte att man skulle kunna kanske tänka sig att det Kjelle Samuelsson var väl där ganska länge, var inte det? Har för
Ja,
mig.
men det var väl under perioden när de hade andra. Men anledningen till att jag kommer ihåg att det är Foppa är för att de få highlights man har sett från när han spelar i Flyers så kommer man ihåg C-et på tröjan.
Ah, smart, smart.
Så att
Ja.
det var det som gjorde att jag kom ihåg det.
Yes. Annars så har vi lite små rekord som jag tycker är värda att nämna. Ovechkin blir den tredje äldsta personen som får en lång win streak, 6 eller fler matcher. Han har inte gått så bra i år. Han är på väg att missa sin första 30-målssäsong om man räknar
Win
fulla
streak, då
säsongen.
menar du målstreak, menar du va?
Målstreak menar jag, sorry. Ja.
Just det, ja.
Men Alltså han är på väg, jag tror att han är på on track för typ 24 baljor eller någonting sånt.
Ja.
Och det, eller 22 till och med. Och då är det alltså första gången han är under 30 på en full säsong någonsin. På
Ja,
hela sin karriär.
men
Det är ju bisarrt i sig självt.
det är ju
Men...
bisarrt. Men man får ju tänka på att Ovi är Ovi, så när han hittar målet och får självförtroende, då kan det lika gärna spruta in 15 mål på 17 matcher också. Så att,
Det är sant, det är
it ain't
sant.
over.
Nej, det är inte till the fat lady sings. Och i det här
Nej.
fallet är the fat lady en vältränad ryss.
Ja, nej men och det är ju synd att han sakta ner lite, för jag vill ju att han ska slå Gretzkys rekord, för jag tycker att Ovi är den bästa målskytten genom tiderna.
Ja.
Och hade han spelat på Gretzkys tid så hade ju, då hade rekordet varit 1100 mål vid det här laget.
Ja, korrekt, korrekt. Brad Marchand fick spela match nummer 1000. Och det tycker jag är, det är ju faktiskt värt att nämna, för han är ju bara 35. Att han har ändå varit relativt skadefri i sin karriär. Och jag tror att han kommer nog bli en av de största, alltså statistiskt sett i alla fall. Fysiskt är han ju inte de största, men statistiskt sett är han en av de största i Boston genom tiderna när han väl slutar. Jag tror att Barnkärn, om han fortsätter, säg 2-3 år till i Boston och kanske till och med kan leda dem vid, alltså, till ytterligare en Stanley Cup. Nu tror jag inte att det kommer hända, men om han skulle ge dem en ytterligare en, då tror jag nog att han kommer nog få sitt nummer pensionerat, tror jag faktiskt.
Ja, men jag tror att han är i närheten av att göra det redan. Som sagt, spelar han ett par säsonger till, då tycker jag att det ska vara en lock att han ska få det. Även om man avskyr honom som spelare när man möter honom, så ja, de älskar ju honom där. Och
Och han
en
har
skön
typ
karaktär.
bara 130 poäng kvar att nå förbi Bergeron. Vilket betyder att han då skulle vara den största spelaren i sin era också. Alltså inte
Ja.
bara jämfört med de som han inte har spelat med, liksom, poängmässigt alltså.
Ja.
Och sen Crazy McDavid har nu fjärde snabbast genom tiderna till 600 poäng. I en era när majoriteten av tiden så har det inte varit high scoring. Så att, och 600 ass mot Detroit, inte alla, men många.
Ja,
Men
det var ju en rejäl hög med, det var fyra ass han gjorde, eller var det sex ass han gjorde? Det
ja, det var
var
6
sex ass
ass.
han gjorde mot Detroit. Ja.
Ja, så att, och det är bara Gretzky och Lemieux som har ett högre snitt om man räknar spelare som har spelat med. Jag drog det vid 100 matcher, jag tyckte det var en jämn och bra summa. Sådär. Alltså assist per match, nästan en per match har han. Och om man kollar på primärassist, vi brukar ju prata om Crosby-assist som så här lite typ att han får en assist fast han sitter på läktaren. Men då är faktiskt McDavid är efter, återigen Gretzky och Lemieux, men han ligger högt på primärassisten också, så att det är kul.
Ja,
Yes.
det ska bli spännande att se vad han lyckas samla ihop när karriären är över.
Ja.
För han sprutar in poäng och är
Ja.
riktigt, ja. Han
Och
är,
jag blev
ja.
också lite fascinerad och påmind av hur bra Foppa var, för han är faktiskt den som har fjärde högst assist per match. I både primärassist och totalt. Så det är lite imponerande då. Får man tänka på att Foppas karriär var ganska kort i förhållande till vad han kunde ha haft om han inte hade varit så
Ja,
skadad.
och han körde under den värsta clutch and grab-eran. Han kom in
Yes.
95 när Devils etablerade det nya spelsättet för ligan, som folk tycker i alla fall. Det är därför alla hatar Devils, för att det
Ja.
var the trap.
Ja,
Det
fast det var ganska många
effektiviserades.
som... NHL är ju en imitationsliga där vi pratade om tidigare, så det var många andra som tog efter där. En del
Ja.
gjorde det kanske till och med bättre än vad New Jersey gjorde det, men ja. Ska vi se om det är något mer? Jo, vi måste prata om Jarmo Kekäläinen, för det har vi ju pratat om tidigare, att han var på väg att få sparken och nu har det skett.
Ja, högst, högst väntat får man säga efter den här däckbranden som är Columbus det här året. Vi sa ju det innan att vi visste inte om de skulle utmana om toppen i divisionen eller vara sämst, och de är ju uppenbarligen sämst nu och ingenting verkar funka. Så
Nej.
att de behöver nog det. Och det är ju bra att John Davison tar över som interim GM. Jag tror att det är bra istället för att de stressar in en ny GM. Och sen Jag hoppas ju att de tänker efter lite och tar något på lite längre sikt som får. Jag skulle nog tro att de skulle vilja bygga om eller och liksom bygga på den här nya. De har ju många unga bra spelare, men så har de ju blandat in med etablerade spelare som är på topp nu, som är på väg ut. Tänk Siversson som är bra nu, men inte liksom kommer han vara bra i de här 8 åren de signade. Så att de behöver göra någon typ av reset i den här klubben.
Ja, jag håller med. De är ju fjärde sämst i ligan just nu, så de har ju hugg på Celebrini till exempelvis, om de har
Ja.
tur att vinna ranken, eller vad heter det, lotteriet. Så att, och det är ju en tydlig skikt mellan Sharks och Blackhawks och sen alla andra lag. Men Columbus ligger ju verkligen i bottenskiktet av dem. Alltså det är ju
Ja.
en av klubbarna som redan nu kan börja fundera på vad ska de sälja vid trade deadline och sådana grejer liksom.
Exakt. Ja. Nej, men bra för Columbus-fansen tror jag att de kickar honom. Han hade ju varit GM väldigt länge också. Så de hade liksom nött vidare. Men efter att han gjorde sin fadäs med, vad heter coachen Babcock och sådana
Just
saker,
det.
så förstod man ju att hans dagar var ju räknade. Så att, det var intressant att de höll så länge under säsongen innan de kickade honom.
Känns som att de kanske har ägare som är ganska tålmodiga, inte
Ja.
splashiga liksom så att, men och de har ju inte haft den största budgeten. Det är ju ett i skymundan. Det är som att Columbus ligger ju liksom mitt emellan Detroit och Chicago på ena sidan och sen liksom hela östkustmaffian på andra sidan i form av Flyers och Boston och sådär, alltså rent geografiskt. Så de är ju lite liksom the runt in the middle lite grann.
Ja.
Så. Men ja, jag hoppas på att de får fräs, för jag tycker att det känns som en franchise som de firar 25-årsjubileum nästa år, och då tycker jag att det vore kul om de kunde få lite skjut uppåt. Jag skulle tycka det var kul om de kunde få en Vancouver-säsong nästa säsong. Alltså där de börjar leverera på sin nivå istället för långt under sin nivå. Så.
Ja.
Ja.
Så
Ja,
länge de är sämre än Devils så är jag nöjd. Men de kan få leverera bra ändå.
Okej. Vi vill lägga till också att det är inte bara Devils-matchen förresten, Buffalo Devils, utan i Tammerfors så kommer det bli finsk möte deluxe när Dallas möter Florida i november nästa år. Och det är ju otroligt förutsägbart, för att typ båda de lagen är ju späckade med finnar. Så att
Ja.
det är ju perfekt. Men jag skulle lätt kunna tänka mig att åka över till Tammerfors och titta på Dallas, Florida. Jag har ingen som helst koppling till någon av de lagen egentligen.
Nej.
Men jag vet inte. Jag bara tänker att det kan bli ganska skön stämning där. Och läsa lite finska ramsor också på vägen.
Vi får redan försöka boka den här platsen i bastun. Fast det
Ja,
kan ju
just
vara
det.
jobbigt när det är ett gäng finnar som, eller det kanske inte är den arenan som har den, men ja.
Ja, det finns
Vi,
en på riktigt en bastu i arenan.
ja, men det, jag vet inte vilken arena det är, men det är någon som har så att man ska kunna se samtidigt som man sitter i bastun. Jag vet inte hur det funkar med
Fantastiskt.
vindrutetorkare eller någon sån här saker, men ja.
Kan ha infritt glas, vet du. Kan vara det som är. Ja, mer att prata om innan vi går vidare till lite skador och sånt. Har vi något mer? Jag kan nämna Brant Clark. Jag vet inte om ni har sett den. Det är egentligen inte så mycket mer än bara en riktigt, riktigt vacker grej. Men han gjorde sitt första mål
Ja.
för säsongen och valde att göra den på Linus Ullmark, det vill säga Vezina-vinnaren. Och jävlar, jag har inte sett någon. Ja, det var länge sedan
Nej.
jag såg någon bli så bortfintad. Det var väldigt läckert
Exakt.
faktiskt. Så att,
De fick plocka ner Ullmarks susp från pressläktaren för att han var riktigt uppe. Han var riktigt uppfintad. Alltså det var ett enormt vackert mål och det
Ja.
visar ju lite på vilket självförtroende vissa unga spelare har när de kommer till NHL liksom. Så
Ja.
att, det är kul och jag hoppas att Clark kan bygga vidare på det här och få chansen för att han är ju en talang utöver det vanliga.
Ja. Ja, det ska bli kul. Det känns som en positiv fläkt i ett Kings som snubblar lite. Trots att de ändå just nu ligger på någon slags slutspelsplats, så känns det som att det är lite skakigt där också. Vi ska se här. Ja, nej, men vi kan väl gå vidare till skadorna då. Eller var det något mer där som vi ska ta? Nej, vi går
Nej.
vidare helt enkelt. Och då kan vi notera tyvärr att Mikhail Sergachev var tillbaka en match och sen så trasade han sönder knät. Försökte tackla Alex Lafreniere. Jävligt tråkigt.
Ja, det blev ju en Lafreniere kanaliserade sin inre Foppa och körde liksom en offensiv tackling kallar man dem.
Ja.
Och så var det oturligt. Jag vet inte om Sergachev fastnade med skridskon i isen eller någonting som gjorde att det gick sönder ordentligt. Jättetråkigt.
Och sen tråkigt, alltså nu är han jävligt gammal, men det är lite tråkigt. Pat Maroon spelar inte mer den här säsongen. Eller ja, det kanske han gör, men på ett tag var jag tvungen att operera ryggen. Och sen det som jag tyckte mest tråkigt var att Matthew Poitras fick kliva av, för han hade ju ganska bra, en rookie som, eller en ung spelare i alla fall, som hade en liten, han hade en höst som var ganska bra. Och sen så,
Ja, han var jättebra under hösten. Ja.
ja, och sen nu måste han operera axeln och kommer vara tillbaka inom 5 månader. Så att, det blir nästa säsong för Matthew Poitras. Och sen, det pratar vi inte om, men Brendan Dillon tacklade Noel Akiyari ganska fult. Axeltackling, så lite av en drive-by kände jag. Och eftersom
Ja,
han
han blev ju både avstängd och Akiari blev ju skadad, antagligen med hjärnskakning då, så att inget kul.
Tråkigt, 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 tråkigt. Och sen så, ja, det var väl kanske inte så mycket mer, så ska vi gå på favoritsegmentet då?
Absolut. Nu har det egentligen spelats lite riktig hockey jämfört med senast vi spelade in, då det
Ja.
bara var plojhockey. Så nu har det ju hänt lite. Vi kan ju
Yes.
börja med Sadorov som mosade Jalen Chatfield till exempel
Ja,
i
och
matchen.
det var ju lite kul, för den tacklingen var, om man ser den tacklingen, så är det en tackling där båda går in för att trycka till den andra. Och Sadorov är helt enkelt bara starkare i den
Ja.
tacklingen. Och ofta när det blir så det blir ofta så att tacklingen ser oftast värre ut än vad den är, för att den andra killen, alltså det blir som dubbelkraft när båda försöker tackla liksom så.
Ja.
Men
Ja, och sen nästa nominerade är ju Jake McCabe som tacklar Mason Marchment och sin kompis. Det var ju lite så här som biljardstöt. Han mosar Marchment in i sin egen kollega. Jag vet inte vem, kommer inte ihåg vem det var. Så att, kändes ju nästan som det värsta smällen hamnade på hans
hans
kollega som var på
polare.
andra sidan. Det var liksom
Ja.
en sån här en macka.
Ja.
Och inte helt högst oväntat så trillade ju Marchment efter kontakten. Han har ju sämst balans i hela ligan. Men det var en fin tackling.
Ja. Nummer 2 i Toronto. Vem kan det vara? Har jag inte koll på. Ja, hur som helst. Och sen så Barbachev.
På Chatfield igen. Ja.
Återigen på Chatfield. Nej,
Ja,
nu har
och
jag
då var det.
blandat ihop Sadorov och Barbachev. Det är
Ja.
Barbachev som gör den här tacklingen där han
Ja.
välter omkull i Chatfield. Just det, just det,
Ja.
just det.
Då slås ju pucken ner i zon och båda tittar på varandra och Chatfield tänker att nu ska jag sätta in axeln och då tänker Barbachev att du är lite liten och så mosar jag in han så att han fladdrar, flyger in i sargen.
Ja. Just det, den Sadorovs tackling var ju en open ice tackling vid blå linjen. Så
Ja.
var det. Så, ska vi hålla isär våra ryssar som tacklar Jalen Chatfield helt enkelt?
Exakt.
Och sen så vill jag bara nämna, eftersom att det var en Chicago-match, att Brady Tkachuk i Ottawa tacklade 3 spelare på 20 sekunder. 3
Ja.
Chicago-spelare på 20 sekunder och ganska bra. Ingen av dem var ju några sådana här dunderproppar i sig själva, men just det där när en spelare får fart. Så i ett byte på 20 sekunder tacklar han 3 spelare. Sen var det periodpaus och det första jag tänkte när han åkte till utvisningsbåset var, han hade aldrig tacklat sådär mycket om det inte var i slutet av perioden. Så att han kunde vessla iväg och inte behövde ta. Men det fick han ju sen. Han fick lite tacklingar i period nummer 3. Han skulle ha gjort det i slutet av tredje perioden.
Ja, mer taktiskt där. Ja.
Yes.
Nej, men Brady använder sin starka fysik.
Ja.
Jag tyckte det var coolt. Han åkte ju liksom, han drog upp farten och mosade en och sen kom han upp i fart igen och mosade nästa. Ja, nej, fint byte.
Ja, faktiskt. Och sen vann Chicago den matchen, så då kan jag tillåta honom att få tackla runt lite folk. Så att
Ja,
de gör ju väldigt sällan det nu, vinner matcher alltså,
okej.
så att det var ju trevligt. Och sen har vi faktiskt en college-hockeytackling också. För att i Ohio State så finns det en snubbe som heter Scooter Bricky. Det är namnet, bara Scooter Bricky är fantastiskt. Han är 1,93 och väger dryga 97, tror jag det var, pannor enligt Elite Prospects. Och han kör över University of Wisconsins förstaårsstudent, eller andraårsstudent var det, Jack Horbuck, som är 1,80 och väger lite drygt 77, tror jag. Så det är 20 kilo och 13 centimeter skillnad. Och det märks i den tacklingen. Den kändes, ja, du får ju säga det, för det är ju din
Ja, alltså
idol.
för den var lite old school kan man säga. Det såg ju mer ut som Scott Stevens när han träffar på Lindros. För det var ju Jack Horbach, han kom ju över offensiv blå och vänder upp och där så kommer Bricky och mosar honom. Det är lite mycket huvud för min smak. Så det
Ja.
är därför jag säger att den var 25, det är en 25 år, för 25 år sedan hade det varit en perfekt tackling.
Precis,
Men
ungefär då Scooter Bricky föddes, kan vi säga. Så att,
exakt. Ja.
men och det som gör det mer ännu mer spektakulärt är ju att Horbach roterar ju runt sin egen axel i den tacklingen.
Ja.
Sen verkar det som att han blev lite skadad också, så det är ju inte kul. Men
Nej.
det var ett bra tryck. Det var en bra tryck i tacklingen i alla fall.
Absolut.
Men jag tror nog att för min del av de här alternativen, alltså jag tror nog att jag gillar Sadorovs faktiskt, den som jag blandade ihop med Barbashev, för den är ren och den är open ice och den är, så han flyttar verkligen på Chatfield flera meter i tacklingen också, så att det är
Ja,
riktigt,
jag
riktigt.
håller med. Jag tycker att Sadorovs var den finaste tacklingen och bonus, liksom guldstjärnan ner till Jalen Chatfield för att han har givit oss så många fina tacklingar att titta
Yes.
på.
Aha. Jag tror att vi har nämnt honom förut, att han ger sig in i strider. Det ska man inte ta ifrån honom.
Ja,
Nej.
nej. Han är ju ganska liten, men gillar att spela fysiskt och då möter man de här ångloken som Barbashev och Sadorov är, då kan man flyga lite.
Precis. Ja, vi har väl inte sett mycket mer att säga än pass the puck.
Stay on side.